Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är onsdag den 19 februari idag när vi spelar in det här och vi befinner oss som vanligt nere i källaren på Avanza på Regeringsgatan 103. Och idag har vi finbesök här nere i poddgrottan, närmare bestämt av vår styrelseordförande och stora ägare Sven Hagströmer. Varmt välkommen hit.
Tack snälla. Jag önskar att alla som lyssnar ser den här studion, för då vet ni, då får ni bevis på kostnadsmedvetenheten på Avanza.
Ja, vi brukar ha lite gäster nu och då, och gästerna brukar ibland ta upp en liten kamera efteråt och säga, får vi bara ta ett litet kort här så vi får visa hemma på organisationen, när de säger att de vill ha det lite finare, lite piffigare. Just att kunna säga, det är i alla fall inte Avanza. Jättekul att ha det här, Sven. Jag tycker vi gör så här, vi börjar från början, för precis som du sa här, Johanna, du lite grann personifierar ju Avanza och har ju satt ditt avtryck genom åren på den här firman självfallet. Men vi börjar från början, för de som inte känner dig. Vem är Sven?
Ja, jag är Sven. Nej, men jag är 76 år och har hållit på med aktier sedan 12-årsåldern. Jag köpte mina första aktier, det var Astra. För jag var sjukt road av nyheter och samhället och så vidare. Och mina klasskamrater höll på med V65 och tips och sånt där. Och då tänkte jag, då kan jag ju få användning, ekonomisk användning för mitt stora intresse. Och sen ser jag så där sjukt nyfiken av mig. Man gick nyfiken. Och det blev ju som sagt ett yrke så småningom. Och sen så har det ju givit en del tillgångar också.
Har du kvar AstraZeneca?
Nej, de är inte kvar.
Men varför just AstraZeneca? Vad var det som gjorde att det
blev... Nej, men jag tyckte det var ett tök. Alltså, läkemedel, det finns inga konjunkturcykler. Och tyckte de var väldigt duktiga i sin forskning. Och då hade de inte... Det var Xulocain som det kom när hon hade gått till tandläkaren. Så var bedövningsmedel. Det var deras stora produkt då. Så att... Nej, men... Och det är det här vi kanske kommer till sen... hur man som aktiesparare, och jag kan komma med första rådet redan, för det är ett av mina stora misstag egentligen, att jag har varit ganska tidig konsument, väldigt tidigt. Jag fick just besked att jag var 10 år har varit kund på Amazon till exempel. Och Apple, när jag startade firma 1981, så hade vi bara Apple-datorer. Det var Apple 2-datorer som idag är museiföremål. Det betalas jättehögt för det. Att när man är kund någonstans och väldigt nöjd med det, strunt i den här aktieanalysen då, utan då köp aktier där. Och det man behöver alltså inte sitta i Stockholm med Excel-ark och vara högutbildad och alltihopa. Men är man en nöjd kund, det är allting där börjar. Och det är samma sak med Avanza, men vi har som nummer ett inte att skapa aktieägarvärde, utan att skapa kundnytta, att vi har nöjda kunder, och då kommer andra av sig självt.
Jag vill ju inte strösa allt i såren, men jag tänker ju liksom, Amazon gick upp 1000% första året när de kom in 97-98. Många kanske sålde med rätta, sen gick den upp 100 000% till. Apple gick upp 2000-3000% sen, precis innan iPhone liksom, fram till idag. Tittar du tillbaka på de här graferna och ångrar, eller har du faktiskt tryckt på köpknappen och bitit i det sura äpplet?
Jag har tryckt på köpknappen, men sen så har jag tryckt på säljknappen väldigt snabbt. Och det är det här, alltså misstaget. Jag hade ju kunnat egentligen bara leva på de här två aktierna och inte brytt mig om någonting annat. Och det menar att det är någonting jag vill föra vidare till våra kunder, ser det att köpa aktier där man kan vara långsiktig ägare. Även om det kanske inte ger så mycket courtage. Men det är ändå, vi vill ju ha att våra aktieägare, aktieägarna själv, med kunderna i första hand, ska göra bra affärer. För att på vissa är det en halveringstid på några månader som bara håller på med derivat och så vidare och satsar all in. Utan liksom vara långsiktig sparare och klara de här. Vi hade en 50% i nedgång här i förra nedgången. Det var tufft. Alltså. Hälften kvar kanske inte var så jättekul. Men man hade varför hälften kvar. Det fanns ju sådana som inte hade det.
Men det är väl, ligger väl jättemycket i det där. Det finns ju väldigt mycket statistik också som visar på att det inte så här, fler alltid är bättre, det vill säga i antal aktieaffärer, utan ibland är det bättre att göra lite färre affärer och vänta ut lite. Men jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till liksom din investeringsfilosofi och hur du tänker både privat och i Creades och så. Men om vi fortsätter backa bandet lite här efter att du då hade köpt Astra, blev det en bra affär förresten?
Ja, det blev det. Oh ja,
det blev en bra affär. Hur fortsatte, hur tog du vidare liksom, vad, det här aktieintresset? Pluggade du ekonomi? Hur kom du in i, liksom, i verkligen? I...
Det börjar bli känsliga saker här. Alltså pluggade, jag har alltså inte examen. Jag avbröt mina studier för att jag fick ett jobb. Jag var på väg till Australien. För jag ville till ett frontierland. Och det USA tyckte att det var lite grann gamla världen. Australien var nya världen. Och jag kom till London och då fick jag ett jobberbjudande i Stockholm så jag inte kunde säga nej till att bli aktieförvaltare på Gränges. Som då hade sålt LKAB till staten, fått 1 miljard kronor. 100 miljoner hade man avsatt till en aktieportfölj. Och de här 900 miljonerna som gick till massa stålverk och så vidare. Det var inte så där vidare investering med deras aktieportfölj. Det var liksom det som verkligen gav avkastning. Så vi var några stycken där som träffades och som gjorde väldigt, väldigt bra affärer. Och vi hade en fantastisk ledning som verkligen gav oss fria händer.
Men då måste man fråga, hur gammal var du här när, liksom, vid Gränges? När du fick
24 det? Tror jag va?
Kan du inte bara liksom måla upp, liksom, hur kändes det? 24 år gammal, 100 miljoner kronor var mycket då. Det är mycket idag i jämförbara belopp. Hur kändes det som 24-åring? Alltså var det här någonting, 100 miljoner? Aktier, det där är bara konstigt. Sköt det där ni? Eller var det liksom skillnaden då och nu? Och hur kändes det? Liksom
att... Men då fanns det ju ingen aktiemarknad värd namnet egentligen. Så man var ju betraktad som kuf som höll på med aktier. Det var inte när man träffade folk, vad tror du på idag och så vidare. Utan det var ju väldigt udda att hålla på med det här. Och dessutom så var ju 70-talet jäkligt tufft. För då hade vi den första oljechocken. Så att det var ett helt decennium med en dålig börs. Och det enda som rörde på sig, det är samma sak som idag, det var fastigheter. Och skatteförhållanden gjorde då att man var många som byggde sina egna hem och sen sålde de och sen så blev det väldigt bra beskattning på det. Och jag har ju aldrig förstått det med fastigheter, för jag tycker liksom det, man producerar ingenting, man gör inte kundnyttan. Nu är jag väldigt fördomsfull som ni hör. Men jag kan, låt mig lufta det för en gångs skull, det känns skönt. Nej, men alltså jag vill ju ha som levererar kundnytta, det gör väldigt många fastighetsägare också som har verkligen lyckats skrapa ihop pengar genom att erbjuda perfekta lägen, perfekta fastigheter. Och vi sitter här med den här lokalen med en fastighetsägare som verkligen är väldigt, väldigt professionell. Som alltid har levt upp till de krav vi har haft när det gäller ytor och annat. Men jag vill vara med i någonting som levererar något, producerar fysiskt eller en tjänst. Och det var liksom då Avanza kom in i bilden. För Avanza startade ju som en del av HQ. Och det var ju liksom det som katten hade släpat in. För att alla kände ju att det här hotar oss som gör det här manuellt. Va? Och jag är inte troende så här kristen. Men när nätet kom och jag fick min första mailkonto 1993. Det var faktiskt som att bli frälst. Alltså. För att jag satt i 36 timmar satt jag med en sån här uppringt modem som många kanske kommer ihåg. 9,6 kilobyte var det. Och surfade och alltså såg vilka enorma möjligheter detta har. Och då tänkte jag, hur kan man använda det här förutom att jag tyckte det var så roligt? Och det finns två industrier som kommer dra nytta av det här. Det ena är porr och det andra är finans. Va? Och ni kanske har förstått vad jag valde.
Ja.
Men samtidigt är det ju så. Jag pratade med någon för inte så länge sedan. Hur mycket stor del som de porren står för. Det är alltså väldigt stort. Tack vare en stort citationstecken. Så har ju väldigt mycket pengar kommit därifrån. Som har drivit på utvecklingen också. Men nu är det ju streamat. Alltså Netflix och annat. Det, är liksom, det tar upp väldigt mycket av det som finns på nätet.
Mm. Jag kommer ihåg 56 komodemet, då fick man inte vara ute på internet
56,
innan.
56, det var ju bredband.
Ja, det var bredband för dig. Du hade ju ISDN eller något gammalt. Jag hade det snabba 56 komodemet. Då fick man gå in på internet efter klockan 18, men man tjuvade innan om föräldrarna inte var hemma, då var det dyrare.
Kunde man inte gå in innan 18?
Jo, men det var dyrare.
Ja, det var dyrare.
Sen kunde
det var
man inte ringa telefonen.
Nej, det kom att man inte kunde ringa telefonen och att...
Men den första kraschen, den kom ju 2000. Va? Mm. Och då, men alla de idéer som man pratade om, de som låg längst fram i sitt tänkande, de har vi idag. Va? Det var bara att de var så tidiga och tekniken tillät inte de läsningarna. Men att tekniken har nu kommit ikapp idéerna. Så nästan alla de idéerna som fanns då, de har idag levererats.
Jag måste bara fråga, för du är lite tech-savvy och du har din Apple Smartwatch och sådär. Du liksom, du gillar tech, har vi förstått. Sven 2000 och Sven 2020. Kunde du dels liksom ana vart Avanza skulle vara idag, men även vart vi i vårt vardagliga liv skulle vara idag, med liksom allt som bubblade då och som kanske var liksom lite futuristiskt, och den teknikscenen som vi faktiskt har idag?
Jo, men alltså, Avanzas affärsidé, det är att leverera en fantastisk verktygslåda med de bästa verktygen. Och de gamla firmerna, de har ju en verkmästare som kommer med också. Och verkmästaren ska ha betalt, verkmästaren kanske inte tänker som jag, utan här är det att vi har varit enormt noga med att inte ha rådgivning, utan våra kunder ska utifrån sina önskemål, sina drömmar, välja vad de vill investera i. Så vi har ju gjort ett antal verktyg för att hjälpa dem med det. Och vi sa när vi kom i Auto för något år sedan att när vi tittar på Auto om 5 år, herregud, det kommer vara stenåldern. Utan då har vi gjort så mycket med Auto så att det har blivit ännu mycket vassare. Och vi har vårt fondtorg som är med, och det är ett torg för fonder. Men det är samma sak som att du står på Hötorget eller något annat torg och säljer varor. Det har varit mycket debatt idag om att det kostar pengar, att vi får ju kickbacks från de fonder vi säljer. Men det var en väldigt stor och framgångsrik nystartad fond och 2 personer. Och de berättade att i princip så var det Avanzas kunder som tillförde dem, alltså kapitalet. Det var mycket lite, de var kända, mycket lite som de tillförde själva. Så att det här är en väldigt viktig del av vår verksamhet, att tillhandahålla det här torget med alla de tjänster som följer med torget. Men vi har ju också hållbarhet som vi har lagt till ganska nyligen. Så att man hela det tiden utvecklar den produkten så att det verkligen är ett riktigt bra torg.
Första gången jag träffade dig, Sven, du vet inte om att du träffade mig, men det var i alla fall första gången jag träffade dig.
Ja. Kan inte stänga av det?
Nej, men det är inte så konstigt, för det var när jag pluggade det var någon av mina första terminer i Uppsala när jag pluggade ekonomlinjen där. Aha. Så hade föreningen Uppsala ekonomerna bjudit in dig och så var du där och pratade en kväll. Och då pratade du väldigt varmt om Avanza. Jag jobbade inte alls på Avanza då, så att det var ju, jag var helt liksom utomstående. Men jag satt i publiken där i alla fall. Och jag för mig nästan att du sa någonting som att Avanza är ditt sjätte barn. Liksom. Mm. Har det alltid varit så? Eller vad är det, jag förstår ju att du gillar alla dina bolag så att säga. Men vad är det med Avanza?
Jag skulle säga jag gillar alla mina barn.
Ja, men det tar jag som, som självklart. Men, vad är det som har gjort att Avanza har blivit liksom din bolagsbebis?
Om dels är det ju sladdbarnet och där du kan få in all erfarenhet. Sen är det ju speciellt kanske för en kar, kanske för det är en typ av skapande. Alltså det att starta företag, det är amning var fjärde timme. Och det är så att det är inte så att jag uppfostrar mina barn som om de vore företag, utan snarare att Avanza och Creades som om det vore ett barn. Va? Att de får all den omsorg som de behöver. Och dessutom har jag, alltså, och i Avanza när du är med från början, så att tillföra den kulturen. Och det, man ska inte göra reklam för konkurrenter kanske, men jag är så enormt imponerad av Handelsbanken. Att för 50 år sedan nästan, på 70-talet, så hade de jätteproblem och höll riktigt på att gå illa för dem. Då kom Jan Wallander in som var akademiker, forskare och satte en kultur i Handelsbanken. Och det var framförallt det decentraliserade beslutsfattandet som han införde in. För att han sa då att det lokalkontoren, de känner kunden, de känner vår blivande kredittagare, och det är människan bakom, inte Excel, det är hon där med Excel-ark, utan de som har kontakten med människorna kan se om den här människan är kreditvärdig, om man är ärlig och pålitlig. Och det är den kulturen som jag tycker är otroligt fast rotad i den här firman, att vi har då, vi levererar kundnytta och vi gör det väldigt kostnadseffektivt. Jag brukar ibland så där på skämt, men det är faktiskt på allvar, att det fanns en lapp på toaletterna, tryck på stora spolningen. Liksom. Det måste man skriva på en lapp för folk trycker på lilla spolningen av snålhet. Och det säger, för att många som har tittat på firman, konsulter och andra, de tycker att det är lite grann att en sekt här. Va? För att alla är så ohyggligt medvetna om vad som gäller. Och det aktieägarvärde, vi pratar inte om det. För det är just de här 2 sakerna som levererar aktieägarvärde. Men de som bara pratar aktieägarvärde, du kan inte trolla med knäna. Det måste ju komma någonstans ifrån. Och det, har du nöjda kunder så kommer det automatiskt då.
Det här, jag blir väldigt nyfiken. Jag kan bara bekräfta det också. Jag var ju här en sväng 2008. Därför jag flyttade ner till Stockholm. Och då när vi hade vår lokal från huvudstaden som vi hyrde av ute vid Klarabergsviadukten, så var den här ta lilla spolknappen, lappen, den hängde där. Men jag tänker det här med företagskultur. Jag och Johanna, vi brukar ju prata om det ibland. Och vi tycker att det är oerhört intressant. Och liksom ge en påse pengar till två företag, företag A och företag B, samma förutsättningar vid starten. Och sen väljer en liksom att bygga den här starka kulturen och en väljer att inte göra det. Så gissar jag i alla fall att den med stark kultur lyckas mycket bättre. Mm. Hur har liksom Avanza från starten arbetat med att bygga den här kulturen? Jag menar, du pratar om Amazon och Apple och liksom, är man bara nöjd som konsument och tänk kunderna först? Men i praktiken...
Jo, men i praktiken det gäller ju då att hela vägen från styrelsen och hela vägen i företagen att det här är vår kultur, alltså kunden i första hand. Och sen är det också så att vi har ju ganska mycket utländska ägare och de har ju hela världen som arbetsfält. Och de gånger jag träffar dem så är det liksom, ni anar inte hur stolt jag är att ni har kommit och valt just Avanza, för vi är ganska underrepresenterade bland svenska institutioner. Men så länge det är utländska institutioner som tittar jämfört med alla världens banker eller fintechbolag för den delen, så väljer de ut oss. Och snälla ni, nu när ni är ägare så har ni ett stort intresse. Hör ni någonting, ser ni att vi levererar dåligt på någonting eller har ni någon produkt som ni hittar någon annan världsdel, hör av er då till oss, för vi är enormt lyhörda för vi vill verkligen vara på topp. Och det är jätteviktigt, så vi har en väldigt fin dialog med de här ägarna. Jag hade senast igår en telefonkonferens med en blivande ägare som lät ganska förtjust i firman faktiskt.
Mer än så får vi inte veta, inte ens breaking news i den här podden.
Nej, men sen ska ni inte underskatta er roll, för ni är två väldigt, väldigt spännande ansikten utåt. Och med den entusiasmen, så länge ni har den här entusiasmen så är inte jag orolig, för ni är då en spegel av verksamheten in i firman som ni avspeglar då i allt det ni gör, va? Och bara följa på Twitter och alltihopa. Alltså den relation ni har till alla de kunder och blivande kunder, den är jätteviktig. Och den här lyhördheten, det driver precis samma sak där. Fort det är någon som kritiserar, frågar, snabbt där med att svara.
Mm. Tusen tack. Och vi vill ju påminna om att vi är ju faktiskt bara 450 på det här bygget. Man kan ju tänka sig, vi har ju blivit väldigt stora. Du har ju precis blivit klar att skriva de här 1 miljon tackbreven. Jag skojade väl inte om på Twitter. För de som missförstod det där, det är alltså inte 1 miljon fysiska brev. Vi tänker ju lite på miljön. Men som, jag tror att alla kanske inte tänker på att vi är inte så jättemånga faktiskt.
Nej. Men det är nog också till vår fördel. För att,
då, alla kan påverka.
Alla kan påverka. Nu sitter vi inte i samma hus just nu, utan vi sitter på två olika ställen i Stockholm. Men snart kommer vi snart sitta tillsammans. Så det finns massa fördelar med det. Man börjar prata med någon okänd person eller som man inte kanske pratar så ofta med vid kaffemaskinen, och så delar man smarta idéer och sådär.
Ja, men det du säger är faktiskt, när det här hände så var det jobbigt att skiljas, dela upp firman, och det var ungefär så jobbigt fastän det var fantastiska lokaler alla tiders i lokalerna, men man ville sitta på samma ställe, för där man dricker kaffe, man sitter och pratar med varandra, och den här kunskapsöverföringen på att man är en firma, den är jätteviktig. Så att, nu gör vi hål i väggarna här och kommer in i nästa fastighet och flyttar ihop i augusti nästa år. Det ska bli jätteroligt.
Ja, det, ska bli.
Ja, det är nästan lite löjligt, men vi är ju jätteglada, för vi saknar ju våra kollegor. Det är inte samma sak att sitta på två ställen.
Nej, det är absolut inte. Det kommer bli superbra. Apropå jobbigheter. När ni då startade Avanza för 20 år sedan, ganska exakt, vi har ju haft 20-årsjubileum, det har vi pratat om här i podden tidigare, så dröjde det ju inte länge förrän vi hade då den här beryktade IT-kraschen och liksom börsen vek ner väldigt kraftigt. Hur kändes det? Det var ju inte någon drömstart, liksom, ingen flygande start direkt att börsen viker så pass.
Det kändes inte så mycket, för i och med att det fanns ju inte så mycket rena IT-företag i Sverige. Och det ska jag också säga att jag står som grundare här, men kärt barn har många föräldrar, eller på att säga. Men vi hade, i och med att jag jobbade rätt mycket med IT-chefen på HQ då, som heter Jonas Sundvall. Och det var han som verkligen skapade, alltså, förutsättningarna för Avanza. Så att med det, och han jag ska ha bjudit hit honom och sen ska komma hit, tänkte gå runt med honom och se vad det blev av det hela. Jo men det var inte så jobbigt för att jag tror att våra kunder, vi mätte det inte lika bra, för nu vet vi ju exakt vad hela kundstocken, hur mycket den performar varje år. Mm. Och förra året var det liksom med Creade så att vi låg något under. Alltså vi lade inte upp till hela vägen till, det var 30% va? Inklusive utdelningar.
Ja, i 35 ungefär inklusive
35 kanske, ja just det. Och det visar för att kunderna har ju haft en hög likviditet egentligen de här senaste åren, för man har varit lätt skeptisk. Mm. Så att det är samma sak med Creades. Men att vi vill inte locka ut folk på den tunna isen och sen så plötsligt så bara spricker allt. För det är som sagt jätteviktigt det där med att ha finansiell balans. För det är ändå ditt livsbesparingar. Och det som aldrig upphör att förvåna mig är att man är jättenoga med att använda kuponger på ICA för att få mjölken lite billigare och såna här saker. Och sen sitt livsbesparingar ändrar man ganska förströdd intresse. Och det här måste vi, och där är ni jätteviktiga, att få det att det är lustfyllt att hålla på med det här. Och jag var ute på Aktiespararna i Eskilstuna igår. Och där var en kvinna som berättade att hon för ett år sedan, tror jag, satte igång en Facebookgrupp. Som idag har 24 000 medlemmar. Mm. Bara kvinnor. Så liksom, och där är också en grupp som underäger aktier idag. Så bara där, det är också ett pionjärarbete. Så vi hoppas kunna hitta på några boost tillsammans med.
Kristina Engelens, tjejer som gillar aktier, är gruppen på
just
Facebook.
Det, precis.
Och vi måste ju bara i sammanhanget också säga att Euroclear nu har kommit med sin rapport om aktieägandet i Sverige för tredje året i rad. Och för mig var det lite breaking news. Jag har inte hunnit bubbla det med dig, Johanna, för att du var nere i södra Sverige och giggade. Men vi har ju brutit ut motståndet underifrån och nu passerat 4 aktier i snitt. Per svensk då.
Men Telia är fortfarande ohotad etta som liksom största folkaktien med 400 000 privatpersoner bland aktieägarna.
Sven, Telia, Ericsson i portföljen. Mm. Någon av dem, antingen eller. Var du på åt?
Nej tack. Nej, men alltså, det är en tragedi det här. Och jag gillar inte det här med A och B-aktier. Jag tycker det är förfärligt. Även om man är grundare. Och Mats Kviberg och jag som kamperade ihop, vi hade bara B-aktier. För att det är ändå samma risk man tar, och då ska man gradera rösträtten. Okej, om du vill behålla ditt jäkla företag, då får du låta bli att gå på börsen då. Och sitta där som tuppen på höstacken i den lilla skitfirman. Men ska du ut och expandera och få in pengar från folk, då måste du också dela med dig av makten. Det är jätteviktigt. Och kan du inte hantera makten? Men jag kan ju ständigt bli utmanad i Avanza med 20%, men det finns 80% kvar som folk kan ha synpunkter på. Så att det här tycker jag är jätteviktigt, att sätter man in pengarna så är varje krona lika mycket värd. Det är ungefär som vi skulle ha graderat rösträtt i Sverige. Men samtidigt så är det ju svårt att ändra på ett gammalt system. Men jag tycker inte börsen borde tillåta egentligen att gradera rösträtt.
Nej, det är ju lite, ändå gillar du inte det här knepiga. Jag tror i USA, de bolag som har kommit in, Snap, moderbolaget till Snapchat, där är väl ingen rösträtt, tror jag.
Nej, jag tror de behöll väldigt mycket.
De var inte välkomna in i lite olika index av just den anledningen.
Och de har inte gått så lysande för dem, va?
Nej, minst sagt. Men du, på tal om det har inte gått så lysande. Du har klarat det från Ericsson, du har klarat det från Telia, du missade Apple och Amazon. Det är många andra bolag som du inte missade. Därför är vi lite nyfiken på din investeringsfilosofi. Men innan det, så jag vill bara backa bak. Du var 12 när du köpte AstraZeneca. Mm. Vad var det som... Resan fram till köpet? Vem var det som inspirerade dig? Hur kom du fram till det? Du sa att folk andra spelade trav och spelade dobbel och sådär. Och du tyckte att aktier istället. Men vad var det liksom som ledde fram till köpet? Var det dina föräldrar? Eller?
Ja, min pappa var ganska road. Så att när han var på bankerna och fick lite goda råd, då tog han alltid med mig. Mm. Så att där konfirmeras då intresset. Men där samhällsintresset och makrointresset, det har alltid funnits med. Sen var jag med, jag var aldrig grundare, men när aktiespararna bildades. Och då kom vi in på nästa råd här, att de här aktiespararträffarna, när man träffar företagsledningarna, va? Att när inte man bara läser en årsredovisning, för den har ju 50-11 konsulter som har varit inne och det är tillrättalagt och det är tjusiga formuleringar och står ungefär samma blaha blaha i varenda årsredovisning. Men att träffa de här människorna som ska leverera, se vad de är för någonting, hur de svarar på frågor, hur de agerar, det är ohyggligt viktigt. För det finns massor med goda, miljontals goda idéer där ute, men det finns ganska få som kan leverera de här idéerna. Så därför är människorna bakom jätteviktigt, och det är ett alltså ett råd som aktiespararna får ju lite grann en krympande tillvaro tyvärr och har dragit ner just på den här på stämmobevakningen. Och det tycker jag var en av de viktigaste sakerna de gjorde. Att de hade någon som satte tummen i ögat på dem som försöker lura sin ägare.
Jag kan ju bara säga, jag älskar ju aktieträffarna. 60-70% av vår kommunikation är ju kroppsspråk. Så precis som du säger, du får liksom en annan dimension när du träffar bolagarna. Jag var på en av aktieträffarna i den ledningsgruppen. Jag sitter i Aktiespararna förra veckan. Jag ska prata med dig sen om det är Johanna framåt i podden. Huskvarna, vem kunde tro att de är en av de bolagen som är liksom i framkant vad gäller hållbarhet när de liksom elektrifierar motorsågar och gräsklippare och allt vad det kan tänkas vara. Mm. Och en lite sån här spännande spaning. Bevattningssystem, så på balkongen när ni är ute och reser så med solceller så driver den bevattningssystemen känner fuktigheten i jorden vattnar så dina blommor inte dör och du behöver inte liksom gå med hatten
gå till grannen och så här exakt. Snälla kan du.
Nej, men det jag tänker där, ut och reser och få inspiration och se hur det är i andra delar av världen. En stor del av vår ägarbas är utländsk. Har du liksom, tar du mycket intryck när du är ute och reser runt om i världen och tar det hem?
Jo, jag tar intryck, men jag är inte ute och reser så mycket i världen. Framförallt inte av tjänstens vägnar. Men alltså, vad vi har i Sverige, och som vi ska, dels gillar jag den svenska modellen. Jag är helkär i den. Och jag kan ge sossarna mycket av cred för det de har skapat. Men nu pratar inte vi politik, och jag är inte sosse, men det är ändå rätt ska vara rätt. Så är det ju då den transparens vi har haft i Sverige. Vi har haft 1766 kom vår tryckfrihetsförordning. Och det har fortsatt på den vägen att liksom vi har en transparens som är hyggligt unik. Och sen har vi den här farfarsprincipen också. Du har ägarna, du har bolagsstämman, du har styrelsen, du har ordförande och du har vd. Så liksom det är katten på repet, katten på råttan, råttan på repet och så vidare. Så att det finns en styrningsmodell som jag tror i Sverige är väldigt effektiv. I USA så har det många som både är ordförande och vd samtidigt. Och då försvinner väldigt mycket den här kontrollmekanismen. Va? Så att jag tror alltså även på den här sidan inom bolagskontroll och corporate governance så har vi en modell som jag tror är väldigt, väldigt bra.
Du var inne på det nu hoppar jag också från investeringsfilosofin här och hamnar lite på off-road. Men du var inne på att du sa att du inte reser speciellt mycket, i alla fall inte i tjänsten. Du är ju ordförande i Avanzas styrelse, i Creades styrelse. Men hur ser en vecka i Sven Hagströmers liv ut? Liksom? Hur operativ är du? Hur mycket jobbar du? Hur mycket sysslar du med andra intressen? Du har ju många ideella organisationer som du har.
Om du frågar Rickard, vår vd, så tycker han säkert att jag är lite för operativ. Jag var ordförande i Tele2 när Lars-Johan Janheimer var vd. Han sa, Sven, nu tycker jag nog att du är lite för operativ. Men alltså jag, i och med att jag tycker att det är så enormt roligt. Och sen kan jag säga att samarbetet med Rickard, vi är fortfarande inne på vår honeymoon. Alltså det har fungerat så bra. Och sen är det här att det här är väldigt jobbig verksamhet med alla kontroller, compliance och alltihopa. Och så att jag satte nära i att hitta vd som inte kom från branschen. Men det fungerar inte längre, för det är för komplicerat. Och då när vi sökte ny vd så hörde Rickard av sig då att jag är intresserad av det här jobbet. Jag sa till honom nästan direkt, för att jag hade följt honom under ett antal år och sett vad han har gjort på länsförsäkringar och vad han har levererat där. Och sen när han uttalade sig om branschens vägnar i tidningar och sådär, så varenda bokstav var så jäkla klok. Alltså, så att jag blev överlycklig då. Och sen så tog vi en och en halv runda runt Djurgården i ösregn. Och sen i princip var saken klar för min del. Och sen gjorde vi så också att den här processen med vd, vi har inte haft så många vd på film, men då hade vi en helg avsatt för att Rickard skulle konfronteras med ledningsgruppen som man ska jobba nära med och styrelsen. Så att det här är inte bara en styrelsefråga, utan man ska jobba med ledningsgruppen, så det måste vara någon som ledningsgruppen kan ställa sig bakom. Och då min baktanke är också att då blir de lite grann gisslan som har själva varit med och välja, som de inte har fått någon vd luftlandsatt. Va? Som, den här vd, var fan kom han ifrån? Han förstår inte vi jobbar. Så att, och det har varit precis så harmoniskt, nästan mera än vad jag mina vildaste drömmar hoppades. Och sen har vi sett också när vi har utvärderat alltså ledningen och överhuvudtaget stämningen på firman, så har ju siffrorna gått spikrakt rakt upp. Alltså jätteroligt. Så att det har varit ordning och reda samtidigt som också produktiviteten, alltså med idéer och annat som har fått ganska fritt spelrum. Men i första hand har det varit två ordning och reda, och nu har vi kommit att det är det, och nu ska vi försöka lansera ett antal produkter som vi har i pipeline. Men det kan vi inte prata om nu.
Nej, det kan vi inte prata om nu.
Du sitter där och lite grann när du twittrar så kommer du lämna ut lite grann. Ja, jag kan tyvärr inte berätta det, men det är lite grann på gång, säger du.
Ja, man vill ge en liten nugget, och det är väldigt roligt att göra så också, retas lite grann. Nej, men jag tänker, vi får inte glömma att backa bak, för vi har väldigt många, vi har ett åldersspannet där just från ung till jättegammal såklart. Men väldigt många unga tänker jag också som lyssnar, som är... Jag tycker att du har gjort en inspirerande resa och känner så här, men hur gör man? Hur ska man tänka när man bygger upp ett sparande långsiktigt sådär? Din investeringsfilosofi, hur skulle du karaktärisera den?
Jo, men det är alltså make it easy, dummy. Alltså lite grann, att gör det inte så himla tillkrånglat. Och det var det, så att om du börjar som konsument, va? Det är ändå all... För det första ser ju, varför investerar du? Jo, du avstår från en folka idag för att köpa en Merca imorgon. Det är liksom, det har det hela investeringsfilosofin. Och sen så då, att hitta rätt aktier, så ska det vara någonting som lever upp till din personlighet, som, där du har en bra kundupplevelse, du ser att värderingen är någorlunda hygglig. Att, och har du gjort de två sakerna, så har du kommit väldigt, väldigt långt. Och sen så, om man inte tycker det här lika roligt, då kan man köpa fonder. Eller köpa investmentbolag, eller bägge delarna. Så att man överlåter en del, och då har ju vi genom de algoritmer vi har på fondtorget kunnat välja precis det som passar dig bäst. Va? Och jag har själv en hel del fonder också som komplement, för att inte ha alla ägg i en korg. Så att jag tycker det här är jätteviktigt. Och när vi pratar fonder också, så är det ju... Mer och mer har vi ju då indexfonder. Det är sådana som kallas för indexfonder. Det är sådana som kallas för stockpickers, och i själva verket är fördolda eller kamouflerade indexfonder. Och har du en indexfond, då är du ju tvingad att ha en viss portfölj. Du kan inte säga att det här X-bolaget är skit, så nu säljer vi. Och där håller vi nu på att titta på att vi ska kunna vara aktiva ägare på stämmorna. För det är vårt enda sätt att kunna påverka de här bolagen, att stå upp och säga att Kalle är en usel vd, han har inte levererat på x antal år, så ni måste byta vd exempelvis. Eller de har haft konstiga affärer i stanlandet och sådana saker. Så där har vi en roll att flytta fram positionerna för de indexfonderna som normalt sett aldrig agerar på stämmorna.
Johanna, du blir ju jätteglad när du hör att det är lite fonder också,
ja,
eller hur?
Ja, men jag tycker ju att fonder är en väldigt, väldigt bra sparform. Jag brukar säga bäst för flest. Alltså jag tycker det är jättekul med aktier, och jag tror att man kan, många människor kan få upp ögonen för det. Men om jag liksom ska säga vad jag tror ändå passar flest, så är jag nog ändå i fondvärlden. Inte för att det ena behöver utesluta det andra. Det är väl alldeles utmärkt att ha båda delarna. Men apropå fonder, så har det ju varit väldigt mycket debatt här senaste året om att det blir allt större inflöden mot passiv förvaltning och indexfonder. Mm. I USA så passerade indexförvaltningen med mer kapital under indexförvaltning än aktiv förvaltning. Förra året passerade man den gränsen. I Sverige ser det ju fortfarande, ser det inte ut så. Utan i Sverige är det fortfarande under 20% som ligger under aktiv eller passiv förvaltning, även om i princip 100% av fondinflödena går till passivt förvaltade fonder. Vad är din syn på det här? Har du följt med i den här debatten kring passiv förvaltning kontra aktiv förvaltning?
Jo, men alltså hela idén med aktieägandet och aktiemarknaden är ju att man ska ha aktiva ägare. Och en indexfond, det är ju allt annat än en aktieägare, så att med, den förstör ju väldigt mycket, för den lever bara med, förändrar ingenting och kräver ingenting, och det är därför vi tyckte att det här kan vara indexfond 2.0 att kunna vara aktiv. Och dessutom så är det ju också att vi i förlängningen agerar för våra kunder. Att kunderna kommer uppskatta att det här har en indexfond som samtidigt har ett ägaransvar. För att alla de här fonderna verkar, eller många av de här fonderna verkar sky ägaransvaret. För då är det ett commitment, det kan alltid reta någon, va? Antingen så får man inte gå på tjusiga aktieägarmiddagar, eller också är det några aktieägare som alla tycker inte samma sak, så är det någon liten grupp som retar sig på ditt agerande.
Tillbaka till egna investeringar, och du har ju haft flera decennier på liksom finansmarknaden, synnerligen aktiv i på svenska börsen. Vad skulle du säga är de största lärdomarna du har dragit efter alla dina år på aktiemarknaden, där det har varit både liksom börsnedgångar och stora uppgångar och så?
Alltså, jag jobbade en hel del med Jan Stenbeck. Jag nämnde tidigare att jag efter hans död så blev ordförande ett antal år i Tele2. Och Jan Stenbeck hade då ett kontor i Luxemburg. Och på toaletten där så stod det då att only the paranoid survive. Och jag tycker det är faktiskt en väldigt viktigt. För man, du måste vara lätt paranoid. Alltså att se, självklart ska du se möjligheterna. Men du ska också se att du ingenting är gratis. Och vi har ju haft då sådana som har utmanat oss. Vi kom in på marknaden och utmanade genom att sänka priserna, göra tillgängligheten till aktiemarknaden mycket enklare och använda hela nätet och alltihopa. Sen har vi blivit utmanade för ett antal år sedan av en spelare som kom från Holland och som sa att de skulle ha 25% av aktiemarknaden. Och då är det klart, då tyckte jag, nu är det vår tur. Nu ska vi bli utmanade här och bli utsopade. Och då började vi arbeta ännu hårdare för att stärka vår konkurrenskraft. Och den här firman då, jag vet inte om de ens har 0,25% av marknaden. Och då är det också det här med att det inte bara är en prisfråga, utan det är också att man ser hur användarupplevelsen är. Och vi hade ju också då för något år sedan så var det ju en av våra storbanker som sänkte kortaget till 0,06. Och då var jag väldigt bestämt, nu går vi inte med längre. Men, och de serverar barkbröd till sina kunder. Vi serverar prinsesstårta, och prinsesstårta borde vara dyrare än barkbröd. Så att med användarupplevelse är väldigt viktig. Och vad hände då när vi inte följde med dem ner? Jo, det var många kunder som gick över då. Sen kom de tillbaka. För priset, ja visst, det var billigare där. Men det var inte alls samma grej att hitta aktier och få bra utföranden och så vidare. Så man måste någonstans säga stoppa. Vi har ändå sänkt priserna för sparandet i Sverige med mellan 80-90%. Men det tycker vi kan vara jättestolt över. För där har vi gjort en samhällsinsats också.
Vi kan väl också säga så här, jag tror att det, man kan inte säga riktigt breaking news, men nästan, alltså den här aktören har ju också kastat in handduken.
Den utländska aktören?
Ja, det finns en Bloomberg Technology-artikel och sen är det bara nederländska artiklar. Det har gått helt förbi, men det här var alltså i slutet på förra året där man gav upp, helt enkelt.
Ja, IKS-en, alltså inte IKS-en, jag som lämnade kunden i sticket här också. Att man bjöd in dem då och sen så slutar man med det och inte hjälper dem på något sätt. Och det där är också ett sätt, man lockar in kunderna och sen så lämnar man sticket. Men vi ska inte prata om andras tillkortakommande, utan vi ska prata om det som är bra med oss. Men jag var tvungen att lufta mina aggressioner.
Det är väl det som är bra också, att vi då inte nämner namnen. De flesta kanske vet vilka vi pratar om. Men jag tänker liksom så här, lite grann, Sven, kortaget och så där har ju varit en liten diskussion även i USA i fjol. Vi såg att det blev ett kortagekrig där priserna föll ganska mycket på bolagen. Mm. Och sen så fick vi en affär med Charles Schwab och TD Ameritrade. Och då kan man ju cyniskt fråga om det kanske var det som var meningen. Men de säljer jordflöden och liksom tjänar pengar på många andra sätt som vi inte gör i Sverige, som också känns lite att föra spararen bakom ljuset. Jag vet inte om du är tekniskt bevandrad med hur det här fungerar, men alltså, hur är din syn på USA och hur man agerar mot småsparare där kontra Sverige?
Ja, för det första så har du nämnt Charles Schwab, och när jag startade så var det min förebild. Mm-hmm. För jag hade följt honom när han startade en gång i världen. Och så vad de hade gjort för sina kunder och hur de har tagit från storbanken och de stora mäklarfirmerna med Larry Lynch och annat. Och sen så var ju då under Martin Tivéus tid som vd, så var Martin och Birgitta, vår CFO, och jag över och träffade företag. Och sen så slutade vi ägare, och sen slutade vi med att träffa Charles Schwab. Och då kostade det att driva Charles Schwab 19 punkter. Och på den tiden kostade 25 punkter att driva Avanza. Så att vi var ju då en 25% dyrare.
Per sparkrona då?
Per sparkrona,
19 punkter.
Och nu har vi kommit dit, va? Och det, jag tycker inte man kan vara nog stolt över att den här lilla skitfirman då jämförs med Charles Schwab, vad vi har lyckats med genom att vara, använda ny teknik, vara hela tiden på alerten hur vi kan spara samtidigt som det vi erbjuder kunder blir bättre. Och vi har ju faktiskt, vi är 20 år gamla, så vi har bytt system, vi har bytt hela inkrummet, alltså en och en halv gång skulle jag säga under den tiden. Och här har vi storbanker. Jag studerade liksom data science och annat då på 60-talet då med Cobalt och Fortran. Men det är fortfarande system som har det som programmeringsbok.
Och de konsulterna är ganska dyra.
Om vi ska vara riktigt så här lite provokativa. Så jag, när firman kostade 5 miljarder eller 10 miljarder. Och här ligger storbankerna ner. Jag vet inte hur många miljarder. Alltså, det hade varit en munsbit att köpa upp Avanza.
Nej, det får vi inte göra.
Nej, det hade varit så. Hade varit. Så att det är jag ohyggligt tacksam för att inte ställas inför ett bud. Va?
Är du orolig för det?
Ja, vi har haft ett konkret bud. Och det kan jag tänker inte berätta varifrån.
Berätta
men det
så
var,
mycket du kan berätta.
Nej, men det var när vi hade haft en väldigt taskig konjunktur på börsen. Och kursen var nere, jag kan inte räkna om det, men i dåvarande 135 kronor. Så var det en mycket stor svensk institution som kom in och ville köpa oss. Och det, jag äger inte firman, så jag kan inte bestämma. Så då tog vi in en rådgivare, en stor svensk bank. Och som fick success fee för att de inte verkligen skulle komma med så att säga, en positiv, inte en biased bild utan en positiv bild av det här. Och sen så under tiden så gick kursen upp från 135 till 218 kronor på den korta tiden. Och den här storbanken avrådde från sälja. Och jag kan tänka då hur nervös jag var. Vi sa nej och tacka för kaffet och tacka för uppbackningen och så vidare och önskar lycka till. Och sen så var det varenda gång så kursen uppifrån närmade sig 218. Jag var ju livrädd att vi hade gjort ett dåligt beslut och sen så att våra ägare skulle bli förbannade och så vidare. Så att och det där var ju vår smala lycka att vi tackade nej till det. Det var ju väldigt hedrande i och för sig. Va? Men kursen är långt över det nu.
Med facit i hand blev det väldigt, väldigt bra. Med facit i hand var det helt rätt beslut.
Ja, just det. Jo, men det var jobbigt för att du har ändå 80% ägare förutom...
Som inte hade tvekat att ringa och fråga varför var du emot det här.
Ja, men sen så kan jag också, och det har kommit till media, att vi har en gång varit väldigt nära att göra affär. Och jag tog i hand med Claes Dinkelspiel på att vi skulle göra affär. Efter de första åren.
Med Nordnet då?
Med alltså. Nordnet, ja. Och jag kunde inte sova den natten. Och jag pratade med en arbetskamrat som sa att Sven, du har hål i huvudet. Hur fan kan du göra det här? Jag sov inte en blund på den natten. Morgonen därpå ringde jag upp Claes Dinkelspiel och sa, hörde, jag tror att våra barn är alldeles för unga för att gifta sig. För de är fortfarande så formbara, har så mycket kvar av livet som individer. Så att ska vi någon gång diskutera så ska vi inte göra det nu. Och han var så snyggt att han gick då ifrån vår överenskommelse. Och det kommer jag tacka honom resten av livet. Men det var väldigt snyggt. Och där var vi väldigt nära. Och där hade ju också vi förlorat kontrollen. För de var mycket större ägare i Nordnet än vad vi var i Avanza. Så att det finns ju en del sådana ögonblick som man har varit enormt jobbiga. Men så har det handlat om personer som till skillnad mot mig då var hedersmän. Va? Som gjorde att jag kunde frångå vårt avtal.
Finns det några
och sådana människor kommer man ihåg hela livet.
Finns det några andra sådana här tidpunkter under Avanzas liv? Som goda, som kanske mindre goda, som liksom har brännmärkt sig fast ungefär som det här som du berättar nu?
Jo, men vår första vd Niklas Storåker, så att det var ju, jag höll tal när han gifte sig och så att det bara är ett enda fel i vår relation, säger till honom. Jag ser dig som en bror och du ser mig som en far. Jag tycker det är jättejobbigt. Och sen hade jag ofta synpunkter på hans medarbetare. Och det är inte min sak att ha det, va? För att jag tyckte en del var kanske inte riktigt i nivå med det, de krav man kunde ha. Och det gillar ju inte Niklas. Så de fick alltid vara kvar ett år extra. Bara för att jag hade så jag lärde mig sen att jag ska aldrig ha synpunkter på. Utan jag ska bara ha synpunkter på vd. Och det är också att vi har haft då vd:ar som har stått upp som vd:ar. Och stått upp mot en huvudägare. Och inte bara sagt ja, men för jag råkar klampa in det i porslinsbutiken. Och det är väldigt viktigt att ha folk som verkligen står upp och har en egen vilja. Har egna visioner. Mm. Jätteviktigt.
Jag tänker bara det här med kultur och som du sa att vi har varit väldigt nära en affär tidigare. Jag vet inte, du och jag, Johanna, vi har ju våran bild över att det kanske inte hade varit så roligt att vara ägd av en stor bank. Och vi är väl kanske lite oroliga också, liksom en erodering av en kultur när man blir en kugge i ett väldigt, väldigt stort maskineri. Mm. Vad är din bild? Liksom, nu tolkar vi det som att vi absolut inte ska dit, men om vi skulle bli uppköpta, skulle Avanza fortsätta vara dagens Avanza?
Det går inte att svara på det. För det beror på vem det är och vilka frihetsgrader som man får. För man, jag tror att... Det går inte att säga, och jag hoppas att det inte blir aktuellt.
Mm. Nej, det hoppas jag också. Om det skulle vara decentralisering du pratade om tidigare, men förhoppningsvis inte. Vad tänker du på, Johanna? Mm.
Då kan jag passa på att kasta in en Twitterfråga här, för vi ställde ju...
En Twitterfråga.
Vi sa ju på Twitter att du skulle komma hit också. Och då så var det en som Rickard Träffner här har frågat, när är det dags för utlandsexpansion? Och det är ju någonting som är så här ständigt återkommande fråga.
Ja, och Rickard ska veta då att för en gång om året så tar vi upp det. Vi har gjort det sedan starten. Och när man har 0,5% marknadsandel på svensk sparande, då är det inte första man gör att gå över gränsen. Och för att man misstar sig när man tror att maskinen kan användas i princip i hela Europa, det är inga problem. Men det är marknadsföring och varumärke, allt service på språk och alltihopa. Det är enormt mycket kostnader att bygga upp då en plattform i ett nytt land. Och det är det som skilde också Nordnet från Avanza. Att den här kostnadseffektiviteten har vi haft i och med att vi har grävt det vi har stått. Då. Och nu har vi då snart 5% av sparmarknaden. Och men då finns det ändå 95% kvar, säger den ödmjuke Sven Hagströmberg. Nej, men förstår ni? Att det, när man kommer upp kanske en 10% då är det. Men för att nu är det enormt viktigt att med det kundintaget vi har, det har vi varit väldigt medvetet, för att det kundintaget som vi har verkligen satsat väldigt, väldigt hårt på är det som gör att vi kan sänka kostnaden per sparkrona. Och det är det vi ska leva på i konkurrens med alla andra. Och sen har vi haft ett sånt här mer roligt än viktigt mål, det här miljon kunder. Och för det säger ju egentligen ingenting, för det är inte antalet kunder som är liksom det viktiga för oss. Det är att hur mycket pengar vi har i firman för kunders räkning. Så att men ändå miljonmålet är så många nollor så att det kändes lite pirrade i magen. Herregud, ska vi uppnå verkligen det? För jag sa, när vi startade i första intervju med Veckans Affärer var det då, att 300 000 på några år, då pirrade ordentligt. Jag visste att det där kommer vi aldrig att nå upp i alla fall till. Och så blev det ju det väldigt snabbt. Va? Och nu har vi ju ett undermål, är då 2 miljoner om ett antal år. Det ska gå mycket snabbare, men det viktigaste är pengar som våra kunder har. Och nu har vi varit väldigt trevliga och optimistiska alltihop, men det finns ju också att vi har ju vita fläckar i vårt kundutbud. Och där vi har det största inflödet av kunder, det är då 25-åringar. Och alla som kommer ihåg när de var 25 år, som någon känd svensk, han räknade sina skuldsedlar. Alltså då är familjeekonomin ser inte så där jättelysande ut. Och då har vi inte en produkt. Vi kan inte låna ut till dem som ska köpa bostadsrätt eller villa. För vi ska ju ha 60% belåning. Det har man inte med i 25 år. Och det här är någonting som vi förr eller senare måste komplettera vårt utbud, så vi kan ta emot de här kunderna och vara mera heltäckande. Så att vårt bolån, det vi har, både det egna som är superbolånet och det vi har för Stabelo, det är för betydligt äldre kunder.
Jag tänker så här, från vita fläckar till mörka moln. Nu var det ju kanske en tråkig period här vi pratade om tidigare när Avanza stod i 135 där. Men finns det några mörka moln idag som du känner kan hålla dig vaken om natten? Och vad skulle det kunna vara i sådana fall om vi går från optimistiska till kanske liksom håll tätt bakåt och realistiska?
Ja, vi snudde för det för några minuter sedan, det här med gratiskortage. Mm. Och för det första har vi infört gratiskortage för ett antal år sedan, så att vi har adresserat det. Och vi har ju också varit lite inspirerade av Amazon Prime till exempel och tittat på olika paket som man skulle kunna ge gratis. Och sånt där. Men vi har inte tyckt att det gav någon kundnytta, och sen blev det inga pengar alls för oss på det. Och som tror jag du, Niklas, nämnde här, att de här som har gratiskortage i USA, De handlar i spreaden, va? Där köper man på säljkurs och säljer på köpkurs. Och det är spreaden man lever på. Sen så behöver man inte ha kortage ovanpå det. I Sverige så handlar man på snittet, alltså mitt i spreaden. Och då blir det, finns det inga spreadar som alltså man kan leva på. Och därför måste man ha kortaget. Och det tycker jag är mycket ärligare sätt att leva på. För det är allt det vi får. Och vi har sagt att vi ska aldrig ha en egen handel. Det var det som Håke stupade på. Och det, kunden kommer alltid emellan om hamnar alltså snett om man ska hålla på och konkurrera med sina kunder. Så att vi gör alla affärer på börserna och ingenting annat. Och då måste vi någonstans ha lite betalt för det. Och så att det, jag tror att den modellen kommer att överleva.
Vi är börsmedlem. Mm.
Apropå börshimlen och mörka moln, vi hade ju ett fantastiskt 2019 har vi precis lämnat och vi har en rivstart på året även 2020. Börsen är väl upp 6-7% tror jag sedan årsskiftet trots coronaviruset och oron som liksom ett nedstängt Kina skapar över hela världen. Men å andra sidan har vi liksom gratis pengar, centralbanker som eldar på. Hur ser din börssyn ut idag? Vad tänker du om värderingarna? Hur länge kan det här fortgå? Är det något du är orolig för?
Nej, men jag har nog aldrig varit med om en sån långvarig uppgång. Och sen så vet vi att den här uppgången grundar sig på att vi har haft negativa räntor. Så då säger folk att det finns inget annat än aktier man kan placera i. Och har du då P-tal 20 som är som snitt, jag vet inte om vi har det, men P-tal 20 omsatt till ränta, det är 5% avkastning. När du får 0% på ditt bankkonto så får du 5% om du köper ett bolag med P-20. Men det förutsätter ju då att de här vinstunderbyggnaderna, att den är kvar. Och vi står ju på toppen av en konjunktur rimligtvis när vi håller på nu i snart över ett decennium med uppgång. Och det är därför jag tycker att man ska vara lite försiktig, man ska hålla sig till likvida aktier så man kan snabbt ändra uppfattning och inte gå i de här som är med mycket liten omsättning. Och eller också gå till branscher som är då ganska konjunkturoberoende. Men jag tycker att alltså all erfarenhet, ibland brukar jag säga att erfarenhet är en belastning, men all erfarenhet pekar på att just sen har vi haft då räntan och sen har vi haft stora budgetunderskott där Sverige har varit en frisk ö i sammanhanget som har haft i princip budgetöverskott. Va? Däremot har vi haft en privata balansräkningar som inte är lika lysande. Men att USA på toppen av konjunkturuppgång har väldigt stora budgetunderskott, det är bara för att presidenten ska bli omvald. Så han skiter i vad som är. Han kan bara bli omvald för 4 år till. Så vad händer sen? Det struntar han i. Så att man har varit väldigt sangvinisk tycker jag i USA med sin konjunkturpolitik. Och sen är det också så att det med Kina, jag är väldigt road av Kina som land och tycker att det är fantastiskt det man åstadkommit under århundraden där. Och sen har man ju då det här med demokratiproblemet och att det är väldigt centralstyrt. Och jag jämförde för ett antal år sedan, jag var med en delegation i Indien med kungen i spetsen skulle introducera den här gruppen för presidenten. Och då säger jag att ja, Kina växte då med 10% om året. Det är en kapitalistisk enpartistat. Indien växer med 8% om året. Det är en kapitalistisk demokrati. Alltså, demokrati kostar 2% om året. Är det värt det? Ja, tycker vi. För vi är demokrater från Europa. Va? Så att det har ett pris och då tycker ju då presidenten i spetsen att det är väldigt rörigt i Europa med konstiga partier och kommer och går och ingen ordning och det är samma sak, det säger väl Putin också va? Så att demokrati är ingen naturlag och det är någonting som vi måste försvara varenda jäkla dag va? För att det är utmanat av andra typer av fascism och diktatur och annat. Det är jätteviktigt tycker jag att försvara, för det är ändå det som har levererat vårt välstånd och den här transparensen som vi har i Sverige som jag nämnde tidigare. Den är unik. Vi var första tryckfrihetsförordningen i världen.
Du har ju ett väldigt stort samhällsengagemang. Det hör man ju nu och du är också aktiv i liksom flera organisationer. Du har startat Allbright, du har varit ute i Tensta med Berätta ministeriet och så vidare. Kan du berätta lite om det här? Är det något som alltid har funnits där eller som har kommit på senare år?
Nej, men det är också till att det med att vara entreprenör, det är att du vill förändra någonting. Du ser att det här skulle jag kanske möjligtvis göra lite bättre. Och jag tycker liksom när Allbright startades utifrån att jag älskar journalister och när en journalist kommer då är jag alltid tillgänglig. Och sen så gjorde jag mycket reklam för det här med kvinnor i styrelserna. Och sen så var en journalist, hörru du, jag tittar på dig, men du tillhör definitivt inte någon av bättre, sa de. Nej, men det sa jag, men tycker du inte att det är bättre att sitta i glashuset och kasta sten än att sitta i glashuset med armade kors? Och då startade jag Allbright för att liksom lära mig de mekanismerna som gör att det ser ut så här illa. Och jag är deadly against alltså kvotering, för jag tycker det är förfärligt. Utan liksom, hur kan vi förändra den här maktstrukturen? Det vill säga att på politikernivå, på företagsnivå och på individnivå. Och vi har inte haft styrelserna som måltavla, för de här styrelserna, det handlar om några hundra kvinnor. Det gör ingen skillnad, utan det är på ledningsnivå. För på ledningsnivå, om vi ökar kvinnorna där, det är där riktigt illa ställt. Det betyder någonting för kvinnorna och det betyder någonting för landet, för att inte tala om företagen. Och sätt in stöten där och vad är hindren på vägen? Och sen så... Och det här har vi lyckats få lite fart på oss. Det kan vi, tycker jag, med hyggligt gott samvete ta på oss en del av äran. Men sen var Magdalena Andersson och jag nere i Berlin för ett antal år sedan och tog upp den här svenska modellen. Det var en feministdebatt, det var en feministprofessor och så var familjeminister och sen var det vi två. Och då sa vi att det här särbeskattningen, det som tillkom i Sverige år 1971, där man skattar på varje skatta för sig, va? Det var den stora vattendelen i Sverige, för då kunde kvinnorna gå ut på arbetsmarknaden utan att ha sambeskattning. Och då började hända grejer. Och vi tjatar om att vi tar oss blå för det, men jag är inte sosse, säger jag, och Magdalena var inte borgare. Men vi var för, tyckte att det här var jätteviktigt. Och då sa man, glömde det, finns ingen som helst opinion för detta i Tyskland. Va? Och sen så efteråt när det var slut så kom en massa kvinnoorganisationer fram till mig. Ja, men herr Hagströmer, kan inte ni starta Allbright i Tyskland? För att det skulle verkligen behövas någon som drev på här. Vi har ett kvoteringslag, men det gäller bara de största företagen. Övrigt så finns det ingenting. Och sen så hade jag ett föredrag på en stor sån här feministkonferens i början på sommaren förra året. Och jag var fruktansvärt nervös, för jag hade ganska tuffa budskap och jag hade repeterat det talet 15 gånger. Jag höll på tyska och liksom för att det inte skulle varenda stavelse jag skulle liksom gå in hos publiken. Och där fick jag applåder, vi avbröt den 5 gånger av applåder. Och när jag blev gladast var att när jag tog just det med särbeskattningen, då fick jag applåder. Wow, det har hänt någonting här, va? Och jag kan bara säga hur det annorlunda är där. Zalando, som alla känner till, de hade sin årsredovisning som mål att ha 0% kvinnor i ledningsgruppen. Målsättning stod det. Och vi tog upp det i vår rapport i höstas. Och sen så tog Angela Merkel upp det i ett tal i riksdagen. Och sen så i varje fall så blev det ju jätteramaskri. Och då var det kvinnoorganisationen säger, kan Zalando klara sig utan oss kvinnor? Kan vi klara oss utan Zalando? Ja. Och sen så var det då kvinnor som sa upp sig på Zalando, att vi vill inte vara anknutna till en firma som har den här jävla taskiga politiken. Och sen tog det, tror jag, 3 eller 4 veckor så kom de ut att vi ska ha 2023 ska vara 40% kvinnor i ledningsgruppen. Och alltså, så att med det, och det fanns ett företag till, men Zalando är ett så känt företag, så ungt företag, och borde liksom, men att ha det som målsättning, alltså, men det finns väldigt mycket att göra på det. Jag märker att jag talar mig varm för det här, men jag tycker det är enormt viktigt, för det här är inte minoritetsfråga, det är majoritetsfråga. Det finns fler utbildade kvinnor än män, va? Och sen tror jag på fullt allvar att det är nästa eller nästa generation så kommer vi ha matriarkat. Jag tror faktiskt på det. För att vi har så många män som tycker att de har självklarhet att komma till makten och så vidare. Och det är samma sak här med västerlandet. Att vi tror att vi ska alltid ha den bästa levnadsstandarden och så vidare. Men fan, då måste man också ha utbildning. Måste man anstränga sig för. Det är ingenting som någon högre makt givit oss. Alltså, kineserna, de tittar ju med oss på oss och vad vi gör rätt, vad vi gör fel. Och sen så gör de det mycket bättre. Och för några år sedan var min äldste son pluggade i Hongkong. Och då sa han att kineserna är särklass bäst på tenterna. De pluggar så in i hoppsen. Men vi västerlänningar, vi vet den tillämpningen, va? Och det var bara några år sedan, och nu är det precis tvärtom. Men nu vet ju de precis hur de ska använda sin kunskap. Det var ju mycket lättare att använda kunskapen än att lära sig kunskapen. Så att det händer ju jättemycket där, och vi får se upp med det.
Det är ju en fråga som Kinnevik också får driva som storägare, även om de har skalat ner Zalando. Nu blir jag nyfiken, Johanna, vi får nästan upp och kika sen hur de säger att de arbetar med den typen av frågor.
Men det var nog Kristina Stenbeck, som när hon såg det här som ordförande, hon hade nog missat det i årsredovisningen. Mm. Och jag tror hon var rätt instrumentellt att ändra på det där.
Ja, det låter bra. Jag tänker så här, journalisten, du gillar journalister. Journalisten fick det, du satt och kastade sten i glashuset istället för att sitta med armarna i kors. Men, du har 5 barn, eller 6 med Avanza. Men,
7 med Kröldes.
7 med Kröldes. Men, hur ser det ut på hemmaplan då? Det är ju både flickor och pojkar, eller män och kvinnor. Hur ser det ut där helt enkelt?
Ja, nu kommer en sån där tråkig journalistfråga. För det är pinsamt. För mina 2 söner, de har velat gå samma väg som jag. Så de jobbar med ungefär det jag gör. Och mina 3 döttrar håller på med helt andra saker. Men det viktigaste är bara att jag ska inte säga till någon vad de ska göra. För de har ju fått det där med DNA någonstans. Och jag tycker det är jätteviktigt att välja det man vill göra. Och sen kan man ju alltid byta karriär någonstans i livet också. Men det känns, alltså det viktigaste är att de är lyckliga. Det är för mig det viktigaste. Och om ingen hade valt att göra det, då hade det nog blivit lite panik från min sida. För att man ville gärna se en fortsättning, va? Och då kände jag mig hyggligt trygg att 2/5 av mina barn har ändå valt att gå samma bana som jag själv.
Härligt. Det var du också som uppade lite det här resonemanget här innan vi började podda, så jag tänkte att vi måste ju självfallet prata om det. Och pratar vi liksom om successionen på den frågan, så kommer vi in också på successionen i Avanza. Mm. Och det är en fråga vi har fått på Twitter. Antingen kan man tycka att den är lite känslig och jobbig för att vi alla liksom är dödliga. Eller så kan man tycka att den är lite intressant både för anställda här men även för aktieägarna. Mm. För som sagt, vi har en stark kultur. Hur tänker du kring framtida succession?
Ja, men nu ska vi inte märka ord för mycket, men dödliga, det finns ju faktiskt sånt också som är inte värre än döden, men nästan värre än döden, att det sakta men säkert försvinner. Då. Alltså i någon hjärnsjukdom. Och det har jag sett folk som jag känner hyggligt väl. Va? Så att men det alltså innan du blir grönsak så gäller det att ta ordning på det här. Men i och med att jag har en son som jobbar här på Korpen. Och Korpen är liksom en verksamhet där man har överblick på allt som händer i näringslivet. Så att som allätare så är egentligen Korpen som är bäst. Och sen har jag min äldsta son som jobbar på Creades och är med i investeringsgänget där. Så där är det säkrat. Och sen så dessutom så har jag börjat, jag har lediga fredagar numera. Ja. Så att jag har 4 dagars vecka. Så att torsdagskvällen är lillfredag, så det känns ganska trevligt.
Men hur känns det då? Du får inte abstinens på fredagen?
Jo, det är ett av mina nyårslöften att vara stenhård med det här. Men det har börjat väldigt dåligt, kan jag berätta.
Vad gör du helst då?
Nej, men då håller jag på med mina hobbies. Jag är väldigt road av vetenskapshistoria. Och Einstein är en av mina stora idoler. Och där har jag en hel del av hans brevväxling när man skrev till sin bästa vän. De var livslånga vänner och hade en brevväxling mellan 1903 och 1955. Och liksom framförallt de här första åren då, från den speciella relativitetsen 1905 till den generella 1915. Att följa med hur han upptäckte de här olika sakerna. Och en fantastisk person. Sen hade han en stor idol, alltså det var Axel Oxenstierna som han avgudade. Och det var ju han som skapade det moderna Sverige egentligen. Så att det är väl kanske någon som vi skulle gärna se idag. Någon som nyskapade det moderna Sverige. För där tycker jag, om vi pratar om politik, att Socialdemokraterna som har byggt väldigt mycket i landet, att de saknar en historia då. Att liksom, varför ska man vara sosse? Jag menar någonting som heter öppna dörren också. Och det är för att du ska träffa likasinnare. Och där fick jag en turkisk bankdirektör som på min lott. Och vi åt lunch tillsammans för ett år sedan. Han pratade knagglig svenska. Han ville in i banken. Han träffade Rickard. Och sen så hade han fått sina uppehållstillstånd och alltihopa. Sen träffade han för ett år sedan. Och då hade han dels börjat lära sig väldigt bra svenska. Och han hade just varit tvungen att fly hals över huvudet för den där Gulanrörelsen. Den var hans svar på, alltså han var muslim. Och med Gulanrörelsen tyckte han var så humanistisk. Och så den höll han på, och det gjorde att då kunde han inte vara kvar. För Erdogan rensade ut de här människorna. Och så hade han fått nu ett praktikantjobb på Nordea. Och sen så sa han, Sen har jag gått in i Socialdemokraterna också, sa han. Så då kände han sig som svensk. Han var inkluderad i svenska samhället genom att med politiskt parti. Och att vi hade ett fritt val av politiskt parti i Sverige. Och jag tyckte han var så lycklig över det här. Va? Så att, och vi hade en fantastisk lunch som drog över tiden. Och sen så några dagar senare fick han stor lask med turkisk konfekt. Och sen sa han att han skulle bjuda min fru och mig på middag hemma hos honom. På en turkisk middag. Och det är sånt där tycker jag, att man blir stenhög när man träffar människor. Och det är så en integration ska gå till, va? Alla de här 150 000 från 2015. Vi har ett enormt ansvar för att de människorna kommer in i vårt land. För att med, nu ute i norra, jag är ute i norra förorterna då. Att när det är på gränsen att bli ett rationellt beslut att bli kriminell. Att du blir högaktad av dina närmaste och du tjänar mer pengar än om du hade varit vit, va? Då har samhället förlorat. Och det får du inte göra.
Nej. Tiden går fort när man har roligt. Vi börjar närma oss den sista frågan. Eller vi kanske inne med ett par Twitterfrågor också. Om vi kör en tidsoption som Niklas brukar använda sig av. Men vad skulle du säga är din största framgång i yrkeslivet?
Ja, men det kanske låter jättetråkigt, men jag tycker att det är Avanza faktiskt.
Vi gillar
att höra
det.
Varje gång jag kommer hit så jag tycker det är fantastiskt då. Där miljonte kunden och såna saker. Och sen är det en sak att kunden, det är, jag har hört så mycket de senaste året att det är, vi har inte kunder, vi har medlemmar. Det hände mig, jag var på sjukhuset för några veckor sedan och då sa en sjukskötare att liksom, ja, Sven Hagström, jag känner igen det. Ja, det kanske är Draknäs. Nej, Avanza. Ja, just det, där är jag medlem, sa han. Och så hörde en annan sköterska. Det också. Jag är också medlem där. Vet du, alltså det var ju fantastiskt. Vilken upplevelse. Och sen har jag pratat på firman, jag pratat med några här också. Ja, det hör vi ganska ofta. Och då tycker jag vi har lyckats verkligen. Alltså det är jätteviktigt att man känner sig som medlem. Och det är också ett enormt ansvar till oss. Va? För då är vi också ansvariga för att våra medlemmar får det de har rätt att begära.
Och det är det som är väldigt roligt här också. Att det här är inte bara en bank som alla andra, utan vi har ju faktiskt förändrat, får man väl ändå säga. Under Avanzas resa så har man förändrat väldigt, väldigt många människors liv. Och det är ju väldigt, väldigt kul.
Mm. Och det är ju superhärligt att få jobba på en arbetsplats med vars värderingar man delar och att man får vara stolt över det. Eller det är inte bara härligt.
Du delar dem, du är med och skapar dem. Ja. Det är så viktigt.
Tack, ja. Och det är ju nog en förutsättning också förresten, tror jag, för att jag ska trivas på ett jobb, att jag delar värderingarna. Men lite Twitterfrågor. Du har 5 barn, har du varit inne på. Jag vet att du också har barnbarn. Och här har vi en på Twitter som frågar, vilka aktier ger han till sina barnbarn?
Mm, spännande.
Ja, jag ger inga aktier till mina barnbarn. Men det är roligt att min son som jobbar här, han gör det till sina kusiner. Och kusinbarn. Alltså till sina
syskonbarn.
Syskonbarn blir det, precis. Mm. Exakt. Ja.
Kanske lite roliga bolag som...
Och det, just det kan jag säga. Jag tror att han har givit både Amazon och Apple. Så att han ska nog ta över här efter det snart.
Han har lyssnat på dig alltså?
Nej, han har tagit det helt eget.
Ja.
Det är aldrig för sent att komma igång. Det är bra, man biter i sura äpplet. Amazon, Apple, det låter jättebra. Mm. Har vi någon till, eller var det den sista Twitterfrågan?
Det var den sista Twitterfrågan här. Så om inte du har någon sån här fråga som ligger och nöter i dig som du bara vill få ur dig.
Nej, men jag inser att vi har liksom betat av Twitterfrågorna. Det har varit en väldigt intressant podd, men tiden har rusat fram. Vi är way beyond vår tid.
Men ibland
det har det varit värt.
Det har det varit värt. Tack så jättemycket för att du gästade podden, Sven.
Kul att få komma hit verkligen. Jag har fördelen att se er. Se hur glada ni ser ut.
Och stort tack för att du lyssnar på det här. Vi hörs igen nästa vecka.